CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Sean George. Och du förvaltar en liten kredithedgefond som heter Hamiltonian, heter det va?
Ja, precis, precis.
Välkommen hit.
Ja, tack ska du ha. Kul att vara här.
Du är också amerikan i botten. Har du fått svensk medborgarskap?
Nej, jag kan söka om det. Jag var på väg att söka om det. Men jag gjorde inte det av några olika anledningar. Så att, kunde varit svensk medborgare första väven här, men man kunde ta två pass på den tiden för Sverige. Och jag ville inte ge upp mitt amerikanska pass. Så att, och sen när jag kom tillbaks 2016 så var det ju rätt bökigt. Det var ju under flyktingvågen där, så att det tog ju väldigt lång tid att få ett uppehållstillstånd. Jag tror nästan 5 månader. När jag flyttade från USA till UK så tog det 48 timmar.
Nej, var det så? Ja. Vi ska prata om kreditmarknaden här alldeles strax. Men först så vill jag faktiskt prata lite med dig om, för vi såg ju hårresande bilder här från USAs kongress bara för några dagar sedan. Vad tänkte du då?
Jag blev förbannad. Jag blev ledsen. Om man tog ett steg tillbaka, liksom, den natten var jobbig. Jag tror inte de flesta amerikanerna hade nog svårt att sova den natten. Svensk tid. Därför vi visste, liksom, jag var uppe och kollade, liksom, har de fått ordning? Hur står det till? Liksom, är det bomber? Man vet inte hur de här grejerna kan urartas. Liksom, kommer folk börja skjuta på gatorna i DC? Därför att det finns ju mycket vapen i USA.
Så vi kanske ska säga då, det var när Trumpanhängare gick in i det som på svenska man säger Kapitolium. Vad säger du?
Capitol Hill.
Ja.
Men det var ett, liksom, en angrepp på amerikanska demokratin. Och så nu liksom med 36 timmars frånvaro från händelserna, så det är det som jag tar ifrån det hela, att den amerikanska demokratin blev rätt hårt ansatt under den här sista perioden, och den vann. Demokratier är fragila med flit. Liksom det ska vara öppet, och liksom Trump hade all rätt i världen att ifrågasätta valet genom rättssystemet. Det är så det ska funka. Om man tror att någonting fel har hänt, så har man ett rättssystem, och totalt över 50 stycken rättsfall eller vad heter rättsprocesser inleddes, och han förlorade alla hela vägen upp till högsta domstolen i vissa.
Om valfusk.
Påstådd valfusk. Och det är som om jag skulle stämma någon och förlora och sen gå hem och liksom slå sönder deras hus. Det är i princip det som hans anhängare gjorde.
Och när du säger då att demokratin har vunnit här, vad tänker du på då?
Nej, alltså Trump-anhängarna försökte stoppa den här röstningen, som är egentligen en ceremoni där delstaternas röster läggs på presidenten och så vidare. Så att det var den processen de försökte stoppa, därför de tyckte att det inte gick rätt till. Men det är en rätt stat. Liksom, det är alltså, liksom lag och ordning, alla de här grejerna som Trump säger själv är viktigt för honom. Och om man lyssnar på de grejerna som han sa innan de gick till Capitol Hill, Capitolium. Jag kan inte säga Capitolium, så säger jag Capitol Hill.
Capitolium.
Så var det ju rätt... Han äggade upp dem till viss del. Och resultatet blev ju därefter. Tragiskt nog så dog ju en polis nu av sina skador nu i natt. Och han säger sig själv var liksom stödja liksom militär och polis och så vidare, vilket liksom jag har kompisar som är poliser, flera kompisar som är poliser i USA, och det är inte okej. Om man äger på en folkmassa och sen dör en polis. Så att, och sen när man ser liksom en lite spin som kommer från conspiracy sites att det var Antifa som var där. Mm. Fast det var ju Trump-anhängare som blev skjutna och så vidare. Men i vilket fall som helst, det är en tragisk dag, pinsam dag.
Om du ska få beskriva dig själv lite grann. Du har startat... den här fonden, den startade ju 2018. Mm. Men vad gjorde du dessförinnan? Du jobbade till exempel på Wall Street under förra finanskrisen.
Ja, så jag började på Wall Street 1996. Mm. Så nu är 25 år i branschen. Så jag började på ett företag som heter Cantor Fitzgerald. Och där fick jag gå ett trainee-program. Och då blev jag exponerad till alla produkter som fanns 96 år. Inte lika mycket produkter som finns nu. Och... valde att hamna i företagsoperationsgruppen, och som tur var så valde de att de ville ta mig av det. Det var 20 trainees i klassen lite drygt. Och så som tur var så hade jag sagt upp mig precis innan 9/11. Vi jobbade på 104-150 våningen i World Trade Center, så att alla jobbar med dog efter september. Och jag var i kontakt med dem efter planet slog in, telefonlinjerna var nere, med Bloomberg i terminalen kunde man fortfarande prata med folk i VR-chat-funktionen, och de meddelanden som jag fick lämna till folks fruar önskar jag inte på någon människa. De visste att de skulle dö. Och vissa hoppade ut genom fönstret för istället för brinna upp. Och liksom de besluten som togs liksom när eldsvågorna började komma mot dem. Och sen på den tiden så jobbade jag på ett försäkringsbolag som heter Kensico. Så för övrigt min chef där är styrelseordförande i fonden idag. I Luxemburg, Karen Wright. En väldigt, väldigt god vän. Och sen lång historia kort, så försökte vi köpa asset managern från försäkringsbolaget. Det gick inte, och då sa 20 pers sa vi upp oss. Jag gick till UBS och började handla kreditderivat rätt tidigt.
Vilket år är detta?
2002. Mm. Gick jag till UBS. Mm. Så var jag i UBS 2002-2006. Och var tidigt in i kreditderivatmarknaden. Det är ju egentligen försäkringar på företagskrediter helt enkelt då. Och den marknaden växte enormt mycket, och det var en av främsta produkterna som AIG nästan gick under för deras hantering av produkten.
Det har väl också fått bara skulden lite för det finanskrisen?
Absolut, och rättfärdigat också. Därför att det är inte produkten själv, det är samma sak. Det är inte själva vapnet som dödar någon, det är någon som använder den som dödar någon. Mm. Användningssättet och tillvägagångssättet var helt idiotiskt. Alltså, redan 2005 så visste jag att det här är inte hållbart. Liksom. De här grejerna som görs med belåning och väldigt konstiga produkter som folk gjorde och folk köpte framförallt. Det såg ut som det skulle smälla. Men hade man blankat marknaden 2005 så hade jag förmodligen inte suttit här och haft en podd med dig. För jag hade fått sparken 2005-2006. Och sen small det först 2008 då. Då var jag globalt ansvarig på Bank of America vid den tidpunkten. I finanskrisen för krediter och valthandel. Satt på strax över 1000 miljarder dollar med risk i kreditderivat. Så att prata om sömnlösa nätter och ohälsosam puls. Och sen 2009 gick jag till Deutsche Bank. Stora delar av teamet gick dit. Hade en liknande roll där.
Och, eller hur stor var ni med och byggde upp den avdelningen där på Deutsche Bank?
Nej, jag var där med att avveckla den. Den var så stor, deras risk. Så att det första jag gjorde var att komma in och sätta risklimiter. Det fanns i princip inga risklimiter på Deutsche Bank 2009.
Vad tänkte du då?
Alltså jag säger så här, jag försökte få tag, när jag kom dit, så liksom, vem är vår risk manager? Bugsy? Ja, jag vet inte vad han heter egentligen. De kunde bara ha en smeknamn. Liksom, det tog mig flera veckor att hitta honom. Och så kom han ner och sa liksom, okej, vad är limiterna? Liksom, vad behöver du? Jag bara, det är du som ska berätta för mig vad limiterna är, så att jag vet liksom vad spelplanen är. Så att då fattade jag det liksom hyfsat omedelbart liksom, att det var liksom Wild Wild West helt enkelt då. Men vi avvecklade mycket av den legacy-risken som fanns med komplicerad liksom bond basis och så vidare, sålde in till Asien. Den största enskilda tradingen jag någonsin gjort i mitt liv, jag tror det var 10 miljarder dollar totalt då, bara liksom rensa balansräkningen. Men det var ju absolut sämsta företagskulturen som jag varit med om i hela mitt liv.
Varför?
A pat on the back was just recon for the knife. Alltså det var liksom vilda västern. Så att liksom om du hade en påse pengar och tjänat, så försökte någon komma och bara ta den. Det här är liksom mina pinell och va? Liksom, det var ju inte ens i närheten av den här traden. Så bytte jag till Jefferies och så byggde jag deras kreditderivat och ränterivat infrastruktur. Och så satte jag som principal på två banker som de skapade för att utveckla kreditderivat och ränterivat. Kreditderivat kommer de första gången med nu, så det tog mycket längre tid än vad vi hade tänkt när jag gick dit, men ränterivatprodukterna kom de igång med under tiden jag var där.
Men var det läge liksom att starta upp det? Alltså, fanns efterfrågan för de här produkterna, eller varför?
Ja, alltså min tanke där var att bankerna satt på så jäkla mycket legacy risk, att om man kunde komma med en ren bok, det vill säga liksom, du har inte de här med derivatprodukter, det är inte så att du liksom, du går hem flat på en bank. Liksom, du har ju grejer som är kvar i 7-8 år. Och min tanke var liksom, när det här går till en central clearing, för att det skulle vara mer, för att det skulle vara mindre systemrisk, så flyttar de, det var bankerna satt på allting. Och det så att problemet med Lehman Brothers, ingen visste riktigt vad som skulle hända. Eller, vi hade en rätt bra aning, men regulatorerna visste inte riktigt liksom, hur illa det var. Och med central clearing så kan de ju se alla positioneringen, så att allting flyttades till mer central clearing, och tanken var att flyttas till central clearing, det kan Jefferies träda in i marknaden, därför att det är inte Jefferies motpartsrisk som kunderna tar liksom, det är clearinghusets motpartsrisk. Så att jag trodde det var en bra idé, det visste sig att det stämde inte, men tanken var den gången.
Hur har det gått för honom?
Jefferies, de kom igång med indextrading nu. De anställde en kompis med mig för 2 veckor sedan. Och sånt där.
Men du var med och så startade upp det där, men de kom igång nu?
Ja, 7 år senare.
Vad gjorde du då egentligen?
Eller? Nej, men jag handlade ju andra produkter.
Ja, okej.
Ja, nej, det var ju... Jag har gjort så pass mycket i min karriär, så att de... som jag alltid sagt till mina chefer, liksom, vad vill du handla? Liksom, jag handlar pennor om jag kan tjäna pengar. Det är inte ointressant. Det är vissa produkter som jag tycker är roligare än andra. Men att handla är att handla. Och sen vad produkten är mindre viktigt för mig.
Mm. Spelet?
Ja. Spelet då, liksom, man ska ju titta på liksom, vad som är liksom, vad det finns value, liksom vad det finns obalanser, så att jag älskar att titta på marknader och jag älskar att lära mig saker, framförallt så jag tycker det är alltid kul att titta på nya grejer, därför att det är oerhört spännande liksom, som jag aldrig pratat eller, men jag är inte liksom att göra intervjuer och sånt där. Det har jag fått lära mig. Jag är noll koll. Liksom. Ja, jag är alltid lika nervös som en lillkille när jag kommer in och gör en intervju. Fast ingen tror på mig, men jag är alltid nervös. Det är svårt att sova och sådär. Mm.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Om du ska beskriva er fond, vad gör ni för någonting? Det är du och en som heter Jesper, vet han efter.
Jesper Brantberg. Ja. Det funkar bra, så vi är väldigt olika. Han är en kantare, mycket, mycket smartare än mig. Och så vad vi gör är att vi... Hamiltonian, namnet på fonden, kommer från ett mattebegrepp som kommer från NASA ifrån början, där man skickar ut en raket i rymden, så måste man ha lite små raketer som kan styr rymdskeppet så att den hamnar typ på Mars då.
Att den håller sig i sin bana.
Ja, precis. Och så sa Janet Yellen, hon tog den in i centralbanker termer, så att vi använder samma teori om monetary policy, och att liksom använda QE, att liksom köpa företagsobligationer, räntelägen, liksom räntekurvor, tillgångsköp för att hålla ekonomin i en fin omlopp då. Så att fondens grundtanke är att liksom efter 2008 så blir ju tämligen säker på att centralbankerna kommer inte kunna ta sig ur den dopningen av marknaden som de gav. Och även under 2008 och liksom även det som de gjort nu under corona, jag förstår vad de gör. Men bara för jag förstår vad de gör och förstår varför de gör det, så betyder det inte att jag håller med.
Alltså att de understödjer ekonomin, menar du? Pappa betalar lite?
Precis. Så de ser till att inte liksom vi går in i ekonomiska abyss. Mm. Och liksom är liksom 30-tals mass arbetslöshet och liksom en Great Depression. Men samtidigt, så om det har byggts upp så mycket dåligt risktagande, så kan man kanske rensa bort lite av det där. Men vi är inte där än. Just nu är vi i en värld där centralbankerna styr. Så vad vi gör är att vi tittar på makrotrender, vi tittar på liksom ekonomisk data, vi tittar på liksom centralbankerna och försöker liksom tänka hur de kommer att agera. Och sen bygger vi en portfölj baserat på våra makrovy. Och så 2019...
Och detta är då er makrovy som du... Er huvudsakliga makrovy är att centralbankerna kommer fortsätta stimulera ekonomin. Det är där börjar ni liksom.
Ja, precis. Och sen kanske man kan vara... Sen kanske ECB gör mer i kredit än USA. Men i mars var det USA som var först ute med liksom den stora bazookan. Då var fonden mer placerad i amerikanska tillgångar. 2019 så var det bara ECB som köpte kredit. Och där var vi tidiga och säga, vet du vad, ECB kommer att börja starta sitt QE-program. Det startades redan slutet på maj. Och folk, framförallt i Sverige, skrattade åt mig. Och sen juli, det var shit, de kanske kommer att göra det här. Och sen var det oktober så började de köpa företagsobligationer. Så att det är en liksom 30 000 fots nivå. Och sen kör vi liksom den vanliga kreditarbetet. Jag har inte kört siffrorna än, bara inte hunnit med allting som har hänt sen årsskiftet, men med 2019 så hade vi liksom flera krediter som vi tjänade 15-16% på, och 2019 var inte ett år som man tjänade 15-16% på krediter. I år finns det liksom, jag har ju grejer som jag känner att för ett, liksom, köpte grejer på 50 som gick till 1500 i optionsvärden. Men så att vi gör det enskilda kreditarbetet för att liksom hitta saker och ting som ska gå bättre än marknaden. Vi tar ingen valutarisk, vi tar ingen ränterisk, så det är helt enkelt kreditriskpremien. Och den stora skillnaden för lyssnarna är att vi kan gå kort marknaden.
Mm, just det, att man kan blanka helt enkelt företagsobligationer kan man säga.
Precis, precis.
Om man ska förklara då kreditmarknaden lite hur det fungerar, kan du förklara lite grann? Om jag är ett företag, jag behöver finansiera mig, jag ger ut en företagsobligation. Mm. Vi börjar där, sen vad händer?
Alltså du är företag ABC och så säger du att vet du vad, vi vill bygga en ny fabrik i Örnsköldsvik. Och så säger de okej, vi har X i kassa, vi har liksom, men vi tror att kassaflöden på den här kommer vara Y. Och då säger vi ja, men då behöver vi liksom låna lite pengar. Och ni går till banken och banken säger ja, vi kan låna er pengar till X. Men vi tror att ni kan ge ut en obligation till X minus. Så att liksom företagsobligationsmarknaden är stark nu. Det är just den sektorn som ni har. Folk, vi kan säga att det är en grön obligation. Folk är intresserade av grön obligationer och det här solcellsteknik. Och det är liksom jättehet. Så att vi tycker att du ska ge ut en obligation. Och så säger de, och liksom vill du ge ut... i Sverige skulle den förmodligen vara max 5 år. I USA kan det ju till och med 100, men det är väldigt, väldigt vanligt med 30- och 40-åriga företagsobligationer då.
I USA, ja. Inte i Sverige.
Inte i Sverige. Men du går och säger, okej, men då gör jag en obligation och så går banken då och ringer runt till fonder och säger att hej, vi har en ny emission, där ABC, de har en Skjultvik, de vill bygga en ny fabrik. De gör solceller, det här är en grön obligation, guided price är här. Mm. Och så lägger jag sådana som mig då, kunder som liksom om det är Skandia eller Folksam, liksom SEB-fonder. Alla lägger in, okej, jag vill ha 2 miljoner, jag vill ha 5 miljoner, jag vill ha 10 miljoner. Så bygger de en bok, kallas det. Mm. Och sen försöker de ta in priset lite granna från den här guided price, när det är så spelet funkar. Och sen på slutet av dagen, så säger de, okej, dealen kommer här. Sean, du får 1 miljon. Scandia, du får 10 miljoner. Bla, bla, bla. Så liksom ger de en allokeringsprocess. Och sen, företag ABC. Mm. Då har de ju låst in sin finansiering under en 5-årsperiod.
Mm.
Och sen efter 5 år så kanske den här fabriken har gått skitbra.
Mm.
Så kan de bara betala av företagsobligationen. Eller så säger de, vet du vad? Vi behöver liksom göra 5 år till för att betala av den. Och så vidare, så kan de rulla den, kallas det då. Så att det är så den funkar. Och du var inne på, ska vi köra ett fastighetsbolag? Anledningen till att jag tror att det är så mycket fastighetsobligationer i Sverige är att bankerna säger att vi har så mycket fastighetsrisk att liksom bankerna är nog rätt pigga på att de här fastighetsobligationerna ska, eller bolagen ska göra obligationer.
Istället för att låna från banken.
Ja, precis. Mm. Därför jag tror det är en väldigt, väldigt stor andel av den svenska företagsobligationsmarknaden som är fastigheter. Jag tänker om allt det där satt hos bankerna. Det skulle vara liksom väldigt sektorkoncentration.
Och då kommer ni in. Då kortar ni. Då tror ni antingen på att den här företagsobligationen kommer gå bra.
Mm.
Då är ni långa den. Eller att det kommer gå dåligt.
Ja,
eller hur?
Ja, precis. Ja.
Så då, ja, egentligen så späckar ni på företagsobligationer och framförallt då utländska företagsobligationer.
Ja, vi har aldrig ägt en företagsobligation i svenska kronor.
Nej, men när ni då är ute och framförallt på den europeiska marknaden, hur vet ni vilka bolag som ni ska, eller vilka företagsobligationer som ni ska gå in och korta och långa och sådär? Hur kan ni göra den här kreditbedömningen liksom härifrån?
Så det finns två steg i mitt svar här. Mm. Så vi har den här makrovin. Mm. Så nu så tror vi... Eller jag kan ta det liksom från 2019 sen vi börjar förvalta på det sättet som vi gör idag. Mm. 2019 så sa vi, vet du vad, vi tror att vi går in i en lågkonjunktur. 2020, vi hade rätt, men nu kom en pandemi. Så då sa vi att vi vill ha kort tillväxt. Det vill säga att ekonomin kommer att bromsas in. Vi vill vara kort Tyskland, därför vi tror att epicentret för lågkonjunktur är i Tyskland. Så vi hittade bolag som behövde tillväxt i Tyskland för att blanka. Och sen sa vi att centralbankerna kommer inte bara låta det här ske utan en fight. Så att vi tror att de kommer att börja köpa företagsobligationer. Så gick vi in och kollade på deras förra program där de köpte företagsobligationer. Okej. Liksom vad var kriterierna? Jag bodde inte i Europa, så att jag satt och läste dokumenten förra gången. Sen pratade vi med han som var en av dem som designade det första programmet, vilket var väldigt bra. Och sen byggde vi en portfölj där vi har kort tillväxt, lång centralbankerna. Så vi ägde obligationer som de skulle köpa. Sen i år... Vi kan prata om marsen. Men sen i år så har vi en position för 2021 där vi tror på tillväxt. Vi tror att liksom, marknaden kommer komma tillbaka, BNP-siffrorna kommer att vara rätt starka.
Efter corona kan man säga.
Ja, precis. Så nu är vi kort investment grade-bolag. Det är de bolagen som är ECB-köpare, därför de har kommit in så pass mycket. Och så är vi lång... Som bolag som behöver tillväxt. Mm. Så att,
som har mycket högre risk.
Ja, precis. Ja. Så att du tar mer kreditrisk. Men om man skulle titta på alltså, vår riskexponering. Liksom, om du skulle bara, vad är er riskexponering om man inte tog high yield mot investment grade, bara notional, så är vi kort marknaden. Så att, men vi äger grejer som är mycket mer riskfyllda och så är vi kort mer nominellt än det som är långt. Så att vi har en balansgång i portföljen.
Så man kan säga också att coronakrisen fick er att skifta.
Precis, ja. då fick vi den smällen som vi trodde vi skulle få. Helt fel anledning såklart, det är ingen aning om att corona skulle komma.
Det hade varit lite enastående.
Nej, det hade jag varit lite orolig för mig själv. Men så vi har fått den smällen och vi har fått det svaret. Vi har fått en utrensning av bolag som gick omkull. Och så har vi fått en hel del bolag som har handlats till priser där vi kan se vägen till en bättre företagsmiljö för dem genom vaccinen.
Okay. Hur lång sikt har ni tagit de här positionerna får man väl säga? Eller?
Precis. Den första obligationen som vi köpte ägde vi fram till jag tror 2 månader sedan.
Vilken var det?
RBS. Det var en, vi är väldigt aktiva i en del av marknaden som kallas legacy. Så det finns en hel del operationer av regulatoriska skäl som måste köpas tillbaka av bankerna. RBS köptes faktiskt tillbaka av RBS. Så att det var den positionen som vi tjänade absolut mest pengar på 2019. Vi tjänade inte lika mycket pengar på den nu i år för att den köptes tillbaka. Så att vi har positioner tills en event. Eller vi har den tills den event som vi har lagt den på sker. Eller om makrovin ändras av någon anledning. Mm. Vilket såklart februari-mars var en sån scenario. där man ändrar sin vy av förklara skäl.
Men om ni har liksom en återhämtningsportfölj kan man säga, eller?
Ja. Ja,
då ni är långa, då tror ni på flygbolag, hotell, eller? Vad har ni företag? Liksom, ni har
alltså, någon mycket, hotell, resebolag, inte lika mycket flygbolag.
Ja, för de behöver också refinansiera sig genom företagsobligationer just nu.
Ja, och många av dem behöver komma med aktier, aktieemissioner. Och det är en liten home run för sådana som mig. Därför att helt plötsligt har du mer aktiekapital mellan dig och konkursen.
Ja, just det.
Därför att liksom, i en konkurs så står jag som, jag är fordringsägare, så att jag får ju bolaget som obligationsägare. Jag vill väldigt, väldigt sällan ha bolaget. Det är en annan sorts fond som gör sånt. Vad jag vill göra är att jag vill ha så mycket. Det är inte så att jag sitter och tittar på liksom, aktiekapitalet i den bemärkelsen. Men liksom, om Tui gör en ny emission på aktiesidan så är det lite jatsi för oss som äger den. Därför då det finns mer aktie. Pengar emellan mig och konkursen.
Men är det så? Ni har Hilton, va? Till exempel företagsobligation. Så de, när ställer de ut den?
Någon gång under krisen.
Okay. Men de har ni, vad har ni mer för?
Marriott. Så att vi har liksom en liten portfölj av olika bolag som gynnas av att folk börjar resa igen helt enkelt.
Det är ganska positivt ändå.
Jag är jättepositiv.
Ja. Vi har ju också haft liksom mutationer utav viruset. Och liksom, vacciner har just börjat rulla ut så här. Att du är så positiv, hur kommer det sig?
Därför att de här vaccinerna är anpassningsbara. Vilket jag inte förstod innan jag pluggade på. Men när man läste på så lärde jag mig väldigt mycket. Och så länge de klarar liksom, de enklare mutationerna så är vi okej. Jag kan säga att den här Sydafrika-mutationen som kom, den gjorde mig faktiskt väldigt orolig. Därför att det var otydligt om den skulle klara, eller om vaccinerna skulle klara just den mutationen då. Så risken till vår positionering är att vi får en Sydafrika-version eller någonting annat som är virus, eller som vaccinerna inte klarar av. Men hittills har vi inte hamnat där. Men det skulle vara förödande, inte bara för den här affären, liksom i hela makrobilden skulle förändras om helt plötsligt att vi tittar på okej, 2022 öppnar ekonomierna igen.
Okej, kort då. Vad är ni kort då? Ni är korta läkemedelsbolag, eller?
Ja, precis. Korta Baxter. Men där är också den klassiska liksom, hedge fund. Jag gillar att ha flera anledningar att vara kort saker och ting för det mesta. Så vad vi gjorde efter kronan small och marknaden började repa sig. En väldigt teknisk trade, men för att ta den. Så att kreditderivatindexerna, du kan använda index och du kan använda alla bolag som är i indexen. Och det var en väldigt stor skillnad på indexen och det underliggande. Vilket gjorde att många sålde de här underliggande CDS-kontrakten.
CDS-kontrakt, det är försäkring nästan.
Ja, precis. Så att det är en blankning. Så att var de gick lång bolagen. Men vad som gjorde var att det var liksom, bankerna kunde inte ta emot så mycket. Det var för stor size som gick igenom. Så vi kunde lägga på 5-årsförsäkringar på bolag liksom, som är triple B-bolag på 10 baspunkter. Över en 5-årsperiod. Liksom, jag vet inte när jag kommer tjäna pengar på den här. Men jag kommer tjäna pengar på den. Så att vi köpte en jättestor korg. Av för oss då. Det var runt 50 miljoner dollar av CDS-kontrakt mellan 10 och 15 baspunkter säg. På liksom en 5-års löptid bara för att det blev så krossad liksom prismässigt och då gick vi in och sa liksom, här är en order, här är en order, här är en order och liksom, kunde vi liksom bara köpa på full bidsida. Och Baxter var en av dem och varför liksom, när vi gick in och valde. Så liksom om det var vapentillverkare, bra ESG. Baxter, accounting regularity, alltså de har liksom
bokförings vad är det de, det är någon bokförings
bokföringsproblem liksom, folk har ju frågasatt liksom hur de bokfört vissa saker, så att vi gillar att ha två anledningar att vara kort bolag då. Så då bygger vi en korg med det, och så vi har mont och mycket en mycket av den korgen kvar. Så varför 2020 var hyfsat bra för oss, vi tjänade faktiskt pengar på den de blankningarna i rallyt. Men samtidigt så hade vi liksom någonting som motade mot den här långa korgen som vi hade, men vi hade kunnat köpa dem till väldigt fördelaktiga priser. Sen har vi kort franska banker. Vi tror att den franska ekonomin är väldigt hårt ansatt. Macron är mindre populär än vad folk förstår, så att när man kan protestera igen, så tror jag att vi kommer att se väldigt mycket civil oro på gator och torg.
Apropå polarisering kan man säga.
Ja, absolut, verkligen så. Så vi är kort en del franska banker ner i kapitalstrukturen, så liksom så nära aktierisk-grejen som man kan komma i kreditvärlden. Vi är kort Standard Charter, stor fastighetsportfölj, och fastighetspriserna antar vi inte kommer att gå upp. Särskilt de grep ju 50 personer till häromdagen i Kina. Och sen har vi index overlays, det vill säga att vi är kort, så vi har köpt skydd på själva kreditderivatindexerna då. Men då har vi köpt på investment grade indexerna i USA och Europa.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se, och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Du flyttar då hit, man kan säga via London flyttar du hit då, och för att av privata personliga skäl kan man säga. Du kom hit då 2000 till Sverige, var det 2015?
2016.
Ja, 2016. Och du sökte jobb och sådär. Du fick inga jobb, fast du hade...
Jag fick inga intervjuer ens.
Ja, nej, du fick inga intervjuer ens. Vad tänkte du, Karine?
Först och främst så hade jag kontakt från HSBC samtidigt. Så att jag visste att det var inte jag. Men jag visste inte varför jag kunde inte få en intervju i Sverige. Och liksom, jag hade inte tittat så där jättenoga på den svenska arbetsmarknaden. Men när jag väl skulle köra igång fonden och när jag har varit här ett tag, så gav jag ett tal på Lunds universitet 2017, vill jag säga. Och det var till Link-gruppen, och det var det liksom keynote speech, och då var det ju massor med utländska institutioner där som rekryterade, och svenska institutioner som rekryterade. Och jag visste att det skulle vara lite kontroversiellt och sådär, men jag visste, jag hade ingen aning hur kontroversiellt det jag skulle säga var för dem. Så att jag sa till eleverna att jag har haft en väldigt stor nytta av att lära mig hur andra människor tänker. Därför att de flesta marknader är av global karaktär. Och din motpart eller det som sker i ett land eller vad det må vara, är inte bara svenskar. Det är liksom massor med människor som tänker olika. Så den här diversity of thought, att lära mig hur olika institutioner funkar, hur andra människor tänker på saker och ting, lära mig nya sätt att tänka, lära mig liksom att liksom den här konsensus är liksom, konsensus är inte bra. Det är att de vill, liksom, Deutsche Bank anställer gärna två personer på samma position utan att berätta det för dem. Och liksom lät dem fight it out. Okay, det är liksom, det är ett steg för långt. Men att, liksom att du har heta diskussioner med folk på jobbet om vad du tycker är rätt. Och sen kan ni gå ut och ta en börjare sen. Och av ni vänner. Men liksom under liksom stridens hetta så har du heta diskussioner om vad som är rätt eller fel. Och i den processen så blir du en bättre risktagare, analytiker och så vidare. I och med att du exponeras emot alla de här olika sätt att tänka på saker och ting. Och svenska bankerna blev, och så jag sa liksom, och utomlands och liksom lära er liksom in i lärningskurvorna blir väldigt brant, och de svenska bankerna blev helt galna. De trodde att de hade diversity of thought, och diversity of thought är väldigt svårt att få liksom, och diversity of thought, det betyder inte liksom att det måste vara massor med amerikaner och liksom folk från olika land. Alltså, det räcker att du har, alltså, diversity of thought i Sverige är väldigt svårt att få, därför att det är samma, liksom, det är många som anställs på grund av referenser i front office positioner. Och då blir det ju lätt samma grupp som har varit med väldigt lång tid, kompisar.
Ja, för du skrev ju här en, eller du skrev inte, du var med i en Bloomberg-artikel här ganska nyligen i december, där du tog upp liksom att den svenska finansbranschen ungefär, det är en ankdamm och det är massa kontakter och sådär. Och det är ganska svårt att komma in trots meriter. Trots bra meriter. För det var din erfarenhet, kan man säga.
Det var det som hände. Jag hade kontrakt för Head of Trading från HSBC. Och jag fick noll intervjuer i Sverige. Jag var Global Head of Trading på storbanker under finanskrisen och referenser, och jag fick ingen intervju. Det var inte mig det var fel på.
Men ja, och så då startade du liksom en egen, eller tack vare Strukturinvest. Som nästan ni är de inkubator.
Ja, precis. Så fort vi kommer till kritisk massa så spinnas vi ut till det eget fondbolag då. Ja.
Kritisk massa, vad är det? Hur mycket är det förvaltat?
Alltså, 1,5 miljard kronor.
Ah, okay. Och nu är ni uppe i 1 miljard ungefär.
Ja, nästan precis. Så vi börjar närma oss förhoppningsvis i år, så kommer vi dit. Men det är också det, och det, om du går på en bra högskola i Sverige. Om du heter Sean George eller heter Mikael Svensson och du inte har kontakter, så har du svårt att få de här bästa jobben i front office.
Vad får du för konsekvenser då? Ska
jag säga? Det blir ju liksom konsensus, och folk vill inte liksom pusha varandra liksom, att tänka jag tycker det här, jag tycker det här. Om du har fått dina jobb genom kontakter, så kanske det inte challenge the system. Och ett perfekt exempel, jag fick noll intervjuer i Sverige. Jag var en av dem som sa att kreditmarknaden är strukturellt problematisk.
I Sverige.
Och jag skrev till och med att de skulle gata i nästa kris. Det skrev jag i oktober 2019. Och det hade varit kanske bra att ha någon som kunde kredit inom de här.
Ja, faktiskt. Alltså, och man kan väl tänka då, om man bara ska avsluta det här, hur skulle man kunna. Och vi ska återgå bara ett kort till kreditmarknaden, liksom hur den skulle kunna bli bättre, skillnaden då mot den amerikanska marknaden. Men för att få ett mer diversifierat då, en mer diversifierad finansbransch, vad är svaret på att få det? Hur ska man göra då? Liksom om man tänker att det är viktigt för att då behåller man kompetens helt enkelt, eller utveckla kompetens.
Alltså, jag vill bara kanske lägga ut det lite längre. Så att det är så här, att Sverige är en massexportör av ESG.
Ja.
Det finns ett S där i.
Och om man social.
Social. Och om man tittar på OECDs data så rankar Sveriges finansvärld väldigt dåligt. Men Sveriges finansvärld har väldigt varit snabba med att peka fingrar åt andra länders bolag och säga att det här är inte ESG, ni får skärpa er. Men de har inte implementerat S i front office-positioner själv.
Nej.
Så det här är inte en amerikansk grej som jag försöker lägga på svenska bolag. Jag säger, ni har ju exporterat det här. Ni har främjat ESG-tanket. Jag ber bara titta på era organisationer. Ni har ju kunskapen. Ni vet hur, det är ni som exporterar den. Liksom den första gröna obligationen gjordes på en svensk bank. Så att kanske liksom titta på asset själv.
Mm.
Så att det är ett. Sen att BlackRock börjar ställa frågor om hur bolagen ser ut.
Ja, så här, hur är mångfalden på SEB?
Ja, precis. Och de ska inte vara förvånad. Det är för de har ju ställt massor med bolag, massor med frågor, själva. Så de ska inte bli förnärmade för att de får frågan tillbaks. Sen är det så här att vi utbildar massor med folk som inte kan få en intervju, som sen är stjärna på Goldman Sachs. Varför gör vi så? Därför har vi resurser som vill vara i Sverige, som kan vara i Sverige, som uppenbarligen kan tillföra den svenska finansmarknaden. Varför ska de sitta på Goldman Sachs och konkurrera med dem? Det är inte hållbart. Sen är lösningen så enkelt att min 13-åring förstår den. Alla säger att liksom, vi trackar inte liksom etnisk diversitet liksom, för att vi liksom, vilar inte identitetspolitik. Fine. Då tar vi bort identitet från alla CV. Ingen kan komma till första ronden för en intervjuprocess utan att de har skickat igenom länken till HR. HR gör en objektiv bedömning oberoende av om de känner någon på banken, de har en kompis på banken, deras familjemedlem jobbar på banken, eller de har ingen kontakt på banken. Så att det är bara de bästa eleverna kommer igenom. En nyexaminerad elev tjänar förmodligen inte särskilt mycket pengar åt banken baserat på kontakter.
Alltså HR-avdelningen får helt anonymiserade CV-ansökningar.
Ja, precis. Mm. Och då är det ju tvärtom från identitetspolitik.
Mm. Det här, då är det noll.
Då är det noll. Då står alla på noll.
Mm.
Och då tror jag att bankerna skulle... Då skulle jag första gången... Och jag vet att det finns ett väldigt stort internationellt bolag som gjorde det i Stockholm. Och första gången de gjorde det så var de i chock. Hur det såg ut.
Vilket bolag är det?
Jag kan inte säga. Det är för att de sa bara men inte säger det. men de har gjort det och det har funkat och de är jättenöjda.
Mm, kan de inte kontakta oss så kan vi prata lite om det?
Ja, jag kan kolla. Men det funkar. Och när bolag vet... Därför grejen är det. Ska vi anställa kompisar? Ska vi anställa för att skydda oss själva?
Jo, men en sak så är ju också så här, om det funkar. Alltså, hittills liksom, var finns...
Men på vilket sätt funkar det? det
nej,
funkar
men
för
alla
vissa.
Tjänar pengar, säger vi. Men
folk... alla tjänar ju inte pengar. Svenska, om man säger så här, svenska skattebetalarna, vill de ha eleven som kan platsa och vara en stjärna på Goldman Sachs? Eller vill de ha eleven som kom in genom kontakter?
Mm. Ja, jag fattar. Jo, men jag fattar. Men jag menar så här, om du sitter och bestämmer i en bank, eller jag har hållit på mycket med de affärsjuridiska byråerna till exempel. Liksom, ledningen fortsätter tjäna pengar. Alltså, det finns inget så här att som visar kanske...
Men kanske de har en rättvisa kompass?
Ja, men det är ganska positivt att tänka så om folk. Ja.
Men också liksom, vill man, om man kastar en väldigt liten nät, så vet man inte om man får... de bästa kandidaterna.
Nej, men man kan väl säga också så här, om det kommer in liksom utländsk kapital så säger att vi är inte intresserade utav er ifall ni inte ser till att fixa det här, då kommer ju tryck utifrån liksom att tack så mycket för att ni i Sverige berättar hur vi ska göra.
Ja.
Men ni gör det inte själva så kan ni liksom
precis.
Kan ni fixa till det här?
Sverige har varit väldigt duktiga på ESG.
Ja.
Och vi har varit väldigt stolta över ESG.
Mm.
Men om man tittar på OECD-datan så har vi inte levt upp till vissa delar av det själv. Och det är ju rätt naturligt att samma bolag vänta lite.
Mm.
Du har varit på oss och våra marknad som bara den.
Mm.
Det var amerikanerna har varit sist med ESG.
Mm.
Liksom jag har haft massor med diskussioner med amerikanska fondförvaltare som tycker det är bara trams. Mm. Och grejen är det, de får tycka det är trams och folk som lyssnar får tycka det är trams.
Mm.
Men om vi exporterar det
Så
är det inte konstigt att folk vill att vi ska leva upp till det själv.
Mm. Det är lite liksom så här, ja men skräddaren syr de här kläderna, men vad har du på dig själv? Liksom, hur ser du själv ut då?
Ja. Ja. Jag äger min egen fond.
Ja,
jättemycket
exakt.
Av det. Det är liksom det är samma grej.
Det... Du, när du startade din egen fond, det gick ju väldigt dåligt första året. Ja. Vad tänkte du?
Alltså,
du
jag tänkte fan. Men, nej, så att vi hade ju fel strategi helt enkelt. Så att vi fick ju skruva om oss. Och så lämnade min partner som var med där. Så tog jag in Jesper. Och vi skruvade om. Och sen har det ju funkat 2019-2020 i alla fall.
Eller ni landade på minus helt enkelt första året. Och ni startade i maj. Och sen,
precis. Ja. Ja, det var ju, alltså det halvåret var ju inte särskilt positivt halvår för de flesta fonder. Ska man ju säga. Men vi hade helt fel strategi. Och nu när vi kör lång kort så har vi kortare förlustperioder och mindre förlustperioder. Så att det är en mer allväders... förvaltning skulle man säga jämfört med vad vi hade 2018.
Ja, och ni ska gå upp mellan 5-6% och ni kom upp till 4,98 något sånt.
Ja, precis. Så, att, så väldigt nära den undre gränsen. Förra året var vi över 6,6 och något sånt där. Så att liksom vi har kalibrerat den på ett sätt som vi tror funkar genom liksom, 2019 är lättare år, 2020 är givetvis ett väldigt svårt år för många.
Att den svenska företagsobligationsmarknaden kom under lupp här under 2020. Mm. Det var ju också väl för att man insåg att andrahandsmarknaden funkar inte. Det finns inte, alltså du sitter fast, det finns inte... Det
finns ingen likviditet.
Nej, det finns ingen likviditet. Vad kan man göra för att komma till rätta? Och det påverkade ju flera också, fonder helt enkelt som ägnar sig åt det här. Vad kan man göra framöver?
Det är svårt. Jag tror att myndigheterna och självregulatoriska grupperna har gjort det de kan. Men tills den svenska marknaden får en ETF, att det finns en fungerande repomarknad som man kan blanka den så att liksom, om jag har varit kort massor med svenska obligationer så kunde jag ha gett någon form av likviditet på vägen ner. Och det hade jag varit.
Men alltså, går det att digitalisera den till exempel?
Eller? Fortfarande människor.
Det känns väldigt analog. Det känns mycket så här kontaktnät nästan. Eller
alltså, nej? Absolut. Grejen är att alla som säger att den ska digitaliseras tittar på aktiemarknaden, förstår inte. Men i en aktie så finns det, det kan finnas en preferensaktie också, men liksom
du kan alltid sälja. Du kan alltid sälja.
Jo, men också liksom Verizon har säkert 200 olika obligationer. Mm. Som har alla olika egenskaper. Ja. Så det är inte liksom äpplen mot päran. Liksom. Men, så det är därför det finns människor bakom som prisar de här. För att det finns olika likviditet, det finns olika ägare, det finns olika belåningsmöjligheter. Så att digitalisera är lätt för folk som säger... Ja, bara för det finns en skärmpris ska jag få en bid. Det spelar ingen roll, det finns en människa bakom den. Och kredit är annorlunda i den bemärkelsen att det finns så många olika obligationer och inte bara en aktie så att säga. För väldigt förenklad.
Okej, jag fattar. Men framförallt så gäller ju detta då till exempel stora amerikanska bolag, eller?
Absolut.
Eller internationella bolag. Vi pratar ju inte om SBB här nu. När man säger
nej. Så vi pratar om Verizon, kanske. Vi pratar om General Motors, vi pratar om Altice. Det finns ju väldigt stora kapitalstrukturer och det är där vi är mestadels i väldigt stora kapitalstrukturer.
Men vad vore poängen om det ändå inte finns likviditet? Och du säger men det vore bra om man kunde blanka företagsobligationer i Sverige.
Ja, om man kan blanka företagsobligationer, det finns... En blankare är inte bara en ond person. Om jag säger att svenska företagsobligationer är dyra jämfört med... Om Intrum, de har en svensk obligation, en obligation i dollar, euro och kronor, säg. Bara för ett exempel. Och obligationen i kronor är dyrare än de andra två. Och av någon anledning i min portfölj, inte ont på Intrum, men vad jag använder som exempel. Av någon anledning så vill jag blanka Intrum. Då kommer jag titta på...
Du vill blanka deras företag som... En utav dem.
Precis. Det här är bara teoretiskt. Ingenting ont om Intrum. Men då tittar jag på dollar, euro och SEK. Men SEKen är... Liksom, den handlas till ett högre pris än dollar och euron. Då går jag och blankar den. Och så smäller marknaden. Och då får ju folk utflöden i svenska fonder, säg. Och då behöver de sälja Intrum. Ja, men bankerna har ju inte jättestor balansräkning på grund av kapitaltäckningsregler, och det finns anledningar till det. Ja, men det var ju bra. Vet du vad, Sean blankade den. Kolla om han kan ställa ett pris. Men jag kan inte blanka den, men jag kan ju blanka euron och dollarn. Ja, men då kommer jag vara kort där. Och sen när euron och dollarn, när marknaden smäller och blir utförden, och då kanske du ringer liksom HSBC eller JP Morgan om det är dollar. Tjena Sean, jag tror du blankade den. Vi har en säljare, har du ett pris? Mm. Då finns ju likviditeten där.
Men vore det lösningen verkligen?
Nej, inte lösningen, det är en del.
Ja. Vad vore en annan typ av lösning då?
En annan typ av lösning är att du kan se var allting handlas. Så att du får mer price discovery.
För det var ju detta nästa jag menar med digitalisering. Eller liksom att det ska bli tydligt att så här är priset, så här går det upp och ner.
Och så här mycket handlas det framförallt. Då kan ju bolagen själva, då kan ju kunden ringa upp. Ja, hur lång tid ska det ta för er att likvidera fonden?
Jag får bara säga, om det inte händer någonting, alltså man fortsätter ge ut företagsobligationer och sådär, och andrahandsmarknaden finns fortfarande inte riktigt. Ja. Vad får det för konsekvenser?
Riksbanken kommer ju ha en betydligt större roll i nästa kris.
Tror du
det? Ja, det tror jag. Det är för att när fonderna får utflöden så finns det ju stora försäkringsbolag som tar andra sidan. Därför att de har permanent kapital. De har inte en daglig nav. Men utöver det så finns det inte så där jättemånga som sitter och tittar på den svenska marknaden som har permanent kapital. Så att liksom jag kan tänka mig AP-fonderna, Skandia, Folksam och så vidare gick in i mars när det small och köpte bra grejer. Men smäller det nästa gång så kanske Riksbanken tar en roll där också. Men det är också liksom superviktigt. Var sjunde till tio år så smäller företagsobligationen.
Ja, det är bara så.
Det är så. Liksom det, liksom vi får en kris, du har negativ konvexitet i företagsobligationen. Vi jobbar väldigt mycket för att motverka.
Eftersom det handlar om finansiering. Det handlar ju om folk som ska låna. Ja, eller företag som ska låna.
Ja, precis. Och du kan förlora. Du får en ränta på 2% och du kan förlora 60%. Ja, det liksom, då skiter du liksom om priset är ner 10%. Så att det är någonting som jag tror är bra som man kommer ut i den här krisen. Att det här är inte pengar på banken. Det här är, liksom, det här är risk vi tar.
Ja, för det har man ju annars tänkt att man kan gå in i en företagsobligation och så bara tickar in pengar.
Ja, precis. Men det är inte riktigt så det funkar bakom kulisserna.
Nej. Och det verkar ju ha varit liksom långt mer allvarligt det här under corona med den svenska företagsobligationsmarknaden.
Ja, de hade ju problem. Liksom på en global perspektiv att 35 fonder stängde tillfället för uttag. Det är inte positivt liksom, om man tittar på hur andra marknader fungerar. Liksom, volymerna ökade i mars. I USA. Ökade. Mm. Och här frös det till. Mm. Så det är inte, felet är inte att företagsobligationen går ner. Felet är att handeln fryser till.
Ja. Om man ska få till mer likviditet och så, då säger du, det borde finnas en handelsplats. Det borde bli mer transparent kan man ju säga.
Ja,
då.
Mer transparent och mer aktörer genom en ETF eller något sånt där. Och
att men vem ska göra detta?
Marknaden själv. Liksom, något bolag får ta fram en ETF. Liksom. Något annat bolag, liksom någon bank eller ett stort försäkringsbolag ser till att repomarknaden funkar så att ETF:en kan funka. Jag tror att liksom,
alltså börshandlade fonder.
Ja, precis. Att liksom, någon regulatorisk grupp ska säga att det finns liksom, transparens.
Du menar så här, det finns en efterfrågan här och det finns också ett sätt att liksom, det finns en efterfrågan från företag att finansiera sig via företagsobligationer.
Det är systemviktigt. Företag måste kunna finansiera sig i Sverige.
Ja, precis. Jo, så att det borde, om man tänker som du tänker, det borde uppstå någon som ser ett behov här.
Ja, fast frågan är om svaret är ja. Men marknadsaktörerna har nog väldigt lite intresse att se en börshandlad fond i svenska krediter.
Ja, för att?
Avgifterna är mycket lägre. Så att det skulle vara avgiftspress på de flesta.
Mm. Det är ju framförallt då, i Sverige så är det ju framförallt, det har ju spridit sig, men det var ju tidigt var det ju fastighetsbolaget som gjorde framförallt företagsobligationer. Och det ser man ju också allt det fortsätter de ju att göra ganska mycket. Vad tycker du man ska tänka på? För det som man ibland har tänkt är ju, där är som pant då till exempel, så finns det ju fastigheter ifall det här inte håller sig. Men så är det inte alltid.
Obligationer har faktiskt inte pant. Nej. Det är en annan femma. Men man ska...
Vad finns det för säkerhet då när man går in?
Det beror på. Det beror på. Så att man ska inte tänka liksom att man har pant. Det finns olika hur dokumenten runt obligationerna är skrivna. Men sättet som jag gillar att tänka själv, personligen, och i en fond, är hur mycket risk har jag till en enskild sak? Mm. Äger du en fastighet? Mm. De flesta ja. Jobbar jag i en bransch som är kopplad på något sätt till fastighetsbranschen? Ja eller nej? Det är det ändå rätt många som jobbar någonting koppling med fastighetsbranschen. Jobbar min partner med någonting med fastigheten? Okej, då är det helt plötsligt rätt många som har någon form av koppling. Äger jag fastighetsaktier? Det är väldigt populärt i Sverige att äga fastighetsaktier. Ska jag då äga en fond som har 20-30% i fastighetsobligationer?
Alla vägar bär till fastigheter.
Ja.
Ja. Mm.
Det hade inte jag gjort personligen. Mm. Liksom, jag hade inte gillat den riskkoncentration till en sektor. Särskilt när min företagsobligationsfond i många portföljer är där för att vara den lågriska delen. För att parera mot sättningar. Det blir lite problematiskt med en sån sektorkoncentration på din egen balansräkning.
Jag fattar.
För de flesta är deras enskild absolut största risk de tar i sitt liv är fastigheten de äger. Det som de bor i då.
Mm.
Och sen om man dock ändå liksom har någon förknippning mellan sitt eget och sin partners jobb och sen äger man själv fastighetsaktier och sen, fast den här säkra obligationsfonden, det är liksom den är lågrisk. Men om man lyfter på huvudet kanske den är 30-40-50% företagsobligationer som har någon form av koppling till fastigheter.
Mm. När ni går in på och tittar på företagsobligationer, hur förstår ni att, hur kan ni värdera risken? Alltså ifall det är bolag ute i Europa som ni inte...
Liksom... Är det så prisningen eller är det...
Kreditrisken. Och, för jag menar, annars har man ju kanske årsredovisningar och tittar på ifall det är aktier och man följer kurser.
Men det är samma sak. Alltså, vi sitter och kollar på samma dokument.
Ja, ni gör det.
Ja, och så pratar vi med bolagen också.
Ja.
Och pratar med ratingsbolag, pratar med bankanalytiker.
Alltså Moody's och sådär.
Ja, precis. Pratar med bankanalytikerna. Liksom, som jag säger, att jag har en all-star team av de analytikerna som jag har jobbat med under mina 25 år i branschen. Som jag kan ringa om det är någonting som jag tycker är oklart eller har kommit ut någonting som jag inte var med på. Så kan jag bara plocka upp telefonen och ringa dem som jag jobbar med som jag tycker är bäst i de olika sektorerna.
Ja, det ska bli väldigt kul att följa den här marknaden framöver kan man väl säga, eller?
Ja, det är en oerhört spännande marknad därför att det finns många växlar i den om man säger så. Liksom, du måste ha koll på ränteläget. Vi tar ju inte ränterisken men det spelar ju liksom om räntan sticker upp liksom, som vi såg häromdagen, liksom, amerikanska bankaktier gick som tåget för att 10-åriga statsräntan gick upp och så liksom måste kolla på ränteläget, du måste ha koll på bolaget, så måste du ha koll på den tekniska blicken på just den obligationen du äger. Liksom, du har ju ibland flera hundra obligationer att välja mellan i ett bolag. Och sen ska du kunna den marknaden, om det är USA, Europa eller Sverige där vi inte är, men så ska du kolla liksom de olika marknads... faktorerna som man investerar i. Så att det är en oerhört spännande marknad men den är aldrig pengar på banken. Den är lågrisk tills den är högrisk.
Ja. Och det går och, så här?
Ja, precis. Det är inte alltid digitalt men det sker oftast väldigt fort i kriser. Och då blir likviditet liksom across the board. Det är inte så att liksom det var jättelätt att få det priset du tyckte en obligation skulle vara i USA i mars. Men du kunde sälja den. Och så att liksom våran nyckel till framgång med att vi har liksom kommit upp i 100 miljoner dollar i år och liksom varför vi har fått ökad insättningar i våran fond är att när det är small så är vi fortfarande en lågriskfond.
Tanken är att ni ska ticka på.
Ja, precis. Och att vi inte går ner 20% eller 15% eller 10% när det kommer en event. Vi går ner 1,5% eller vad det var i mars.
Ja.
Och så upp 2,5% i april. Mm. Och första veckan i mars var vi upp 50 baspunkter. Mm. Så att vi kunde kontrollera våran volatilitet. Mm.
Men kan man säga, om det här har gått upp för mycket, då har ni inte riktigt haft kontroll på det.
Ja, men det är därför liksom, vi tittar ju, vi modulerar, sen modellerna De kan man slänga ut genom fönstret på en månad som mars. Men vi tittar på vår uppsida och nedsida volatilitet. Mm. Så vi är inte en fond. Vi är så osexiga av som en fond kan vara. Med flit. Mm. Vi är inte den sexiga delen i portföljen. Vi är den jättetråkiga som du ska kunna sova bra på natten delen i portföljen.
Gör du det?
Nej. Men kunderna ska göra det, för att inte jag gör det.
Jag säger tack till dig, Sean George, för att du kom med och medverkar i podden Affärsvärlden Magasin.
Ja, tack ska du ha. Kul att vara med.
Tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rothstein. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärlden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua eller om man har något annat man vill prata lite om eller mejla om. Min mejladress är helene.rothstein@affärsvärlden.se. helene.rothstein@affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!